I Fylstakyrkan. Härligt med en fylld kyrka. Vi ska börja med att sjunga tillsammans. Och det är psalm 636. Och om vi läser texten, jag vill läsa texten först. Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finnes hos dig. Evig din kärlek är, ditt verk dig vittnebär, att du densamme är, även evinnerlig. Stor är din trofasthet. Vi sjunger den tillsammans.
Thank you.
Ja, känn er verkligen välkomna. Vi är i sista delen på församlingshelgen som vi har tillsammans. I fredags så träffades ledning och lite olika personer. Och sen på lördagen var vi alla tillsammans. Och idag får vi ännu fler vara tillsammans och fira gudstjänst. En härlig uppstart. Vi brukar ju ha såna här uppstarter. Och när man jobbar så har man inför hösten. Nu ska vi sätta igång. Nu ligger ett läsår framför. Kanske jag som lärare då får. Och jag har haft en jättebra uppstart på jobbet. Och jag tänkte, det där kan man inte toppa. Men jag tycker att vi har haft så bra tillsammans den här helgen. En församlingshelg så här, det är ju att vi får mötas tillsammans. Och det gick att träffas coronatiden. Och extra var ju att vi skulle ha besök den här helgen. Och det var av Robin, som är en av några som har sökt pastortjänst i vår församling. Ni kommer få höra lite strax. Jag ska be Lennart komma fram nu. Men jag fortsätter lite till innan. Och då ser man ju fram emot med förväntan att vi ska träffa någon ny och det ska bli så spännande. Och jag hoppas att vi går in i den här gudstjänsten med spänning. Vad ska hända? Vad ska Gud göra med oss idag? Var öppen för vad Gud vill säga till dig just idag. Jag tror att han har en hälsning till just dig. Till oss alla, men just till dig. Jag känner inte vad du bär med dig när du kommer den här gudstjänsten. Men jag hoppas du känner att Gud är här och vi tillsammans kommer få någonting från Herren. Församlingen har ju har haft gudstjänster på annorlunda sätt innan. Men nu hoppas och ber vi att det ska kunna fortsätta med att vi på onsdag har en bönesamling här i kyrkan. Eller? Ja. Och på söndag blir det en gudstjänst här i kyrkan. Så kom ihåg dem där. Och kan du inte vara med på onsdag, så var hemma och be för församlingen. Det är ju coronatider och det innebär att vi inte kommer ta upp en kollekt här i gudstjänsten. Utan det kommer stå kollektboxar utanför dörren här precis. Ge din gåva eller swisha din gåva till församlingen. Det behövs. Naturligtvis, du behövs där också. Roland fixar där så att det inte blir köer och så här vid kollektboxarna. Okej, Lennart. Men vad är det som händer i församlingen nu med den här processen?
Ja, det kan man undra. Jag tänkte inte börja den än riktigt. Nu släppte du ju fram mig. Nej, men vi berättade lite om statusen igår med Josefin och hur vi tänker kortsiktigt. Jag tänkte bara nämna det. De flesta kanske var här igår, men några var inte här. Josefin är sjukskriven. Hon träffade en läkare i veckan här och hon är sjukskriven 3 veckor. Tills nästa tillfälle som då hon ska träffa läkaren. Så vi får ta med henne i förbön och bön för det här och hela den processen. Jag nämner inte så mycket mer om det, men hon har kontakt med vår personalgrupp och Matilda. Så att de har kontakt och vet vad som händer där. Så att då har ni koll lite på det. Den kortsiktiga planeringen är ju väldigt kortsiktig just nu. Men vi har onsdagsbön på onsdag och nästa söndag har vi gudstjänst också. Vi har bett Anders Olausson försöka strukturera upp väldigt kort och snabbt här så att vi håller ihop det. Så att Vi berättade lite igår om att han har ställt upp och engagerar sig där. Han kommer inte göra allting själv, absolut inte. Men han kommer försöka hålla ihop det här kortsiktigt. Och vi sa igår att när ni får ett samtal av Anders så svarar ni ja. Ställer ni upp och hjälper till. Vi behöver hjälpas åt för att det här ska funka kortsiktigt då. Men ha det i minnet, Anders, och kommer ni med er att ja, men det här skulle vi kunna predika eller det här kan vi göra. Men snacka ihop er med Anders så ska han försöka rodda runt det här så vi löser det i närtid. Vi berättade ju också igår att Staffan Genemark, de har ju varit Brasilienmissionärer. De är ju inte ute i Brasilien just nu. Vi har haft kontakt med honom dels under rekryteringsprocessen men även som support framöver här. Och var det till veckan han skulle åka och tömma huset i Brasilien. Men han är tillbaka ungefär om 2 veckor. Och vi har sagt till honom, när du är tillbaka från Brasilien, då ringer du oss, då ska vi sätta dig i jobb. Huruvida vi ska be honom predik eller hålla ihop lite planering, det får vi strukturera upp. Men vi kommer ta hjälp av honom. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg med Robin här, men vi tror att vi har fastnat för honom. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Men det kan man också vara så att Staffan kan gå in och supporta där. Kommer Josefin tillbaka, vilket vi hoppas, då kan han kunna hjälpa henne också, vara lite mentor. Så han kommer få lite uppdrag av oss här. Så att han hjälper till. Ja, tillbaka till Robin då, som var frågan. Jag fick igår frågan när han skickade in sin ansökan. Han bara skickade in ansökan till oss. Och jag tittade lite i morse. Jag tänkte jag måste ha lite koll här. I slutet på april skickade du ansökan till oss. Och vi berättade ju lite om processen där igår. Vi hade första Zoom-mötet. För det är ju så vi har fått hantera det ända tills nu då. I början på maj, 2 maj. Så där var vi på lite grann som du sa alldeles nyss. Det var ni snabb. Då träffades rekryteringsgruppen och rekryteringsgruppen har ju varit Emily, Simon, Sara, Anneli, Bertil och jag. Så vi har hållit på att tala med många stycken och följt upp det där. Och i början på juni, 1 juni, så hade vi ett Zoom-möte med hela församlingsledningen, alltså äldste rekrytering och styrelsegänget. Under de här gångerna så har vi ju bett och funderat på dig. Vi har bett dig komma in med CV och referenser. Vi har snackat med EFK, vi har snackat med alla vi känner helt enkelt. Staffan var en av dem bland annat och vi har ringt på dina gamla barndomskompisar och du har haft referenser i den församling du är med och verkar idag. Och ja, det har ju varit lite nytt det här för oss. Robin sitter ute i Colombia. Varför ska han hit? Nej, nu är jag dummare, men du kommer få berätta själv lite kort att ni känner en kallelse till Sverige och hela familjen. Och vi känner som det är ett svar från Gud, hela den här processen. Vi har stämt av massa saker med dig. Vi har suttit i samtal, skulle tro att det är 6 timmar vi har suttit med dig bara i de här Zoom-mötena och sen har vi mejlat och skickat och donat. Äntligen får vi träffa dig, Robin. Superkul att ha dig här. Och ni som missade intervjun igår, den är ju inspelad, eller hur? Var har vi David? Hur hittar man den? Yes, vi spelar in det här samtalet som Simon hade igår med dig, där vi fick skicka in frågor via sms och så här. Så att, och ni har ju chansen att träffa Robin här efter gudstjänsten och prata med honom och ställa frågor också. Ja, hur ser det ut framåt då? Vi nämnde igår att nästa söndag ska vi ha ett samtal efter gudstjänsten där vi kan fundera lite på de upplevelser vi haft den här helgen. Ställa lite frågor. Robin kommer inte delta, men vi ska försöka svara på funderingar, era funderingar, hur ni har det. Och sen kommer det dröja några dagar innan vi har ett församlingsmöte där vi ska försöka ta ett beslut då. Och det kommer bli, som det ser ut nu, den 12 september. Så du får hålla rätt till tors till ses, Robin, tyvärr. Men så får det bli just nu. Det finns en massa orsaker till det. Men så ser processen ut framåt. Det var det jag hade tänkt och sagt. Men ta med det här. Vi kommer få höra Robin. Han kommer berätta kanske lite kort om processen från hans perspektiv också. Ta med det här i era böner och tack Robin för att du kom hit den här helgen och besökt oss. Jätteskoj.
Tack.
Vi ska gå vidare. Tack för informationen. Och jag vill bara understryka, ni som missade Simons intervju med Robin, ta del av den. Alltså Simon var så bra där, tycker jag. Och ställde bra frågor och fick ihop det så bra. Vi ska fortsätta med en sång till. Och det är 640. Sen kommer jag anknyta till de här sångerna, så det är därför jag vill börja med de här nu.
649.
Bra att du rättar mig.
649.
Okej. 649. Nu är jag nöjd och glad och nu kan jag andas ut. Nu bor jag hos min fader, min träldomstid är slut. Sen han mig lärde känna sitt eviga förbund i ordet den klippfasta grund. Och jag har tänkt att vi ska sjunga, det är massvis med verser, men jag tänkte vi skulle sjunga den första och sista. Fastheten hos Gud som vi sjöng om först. Och så den här vilan i att vi barnsligt får lita på att Herren är med oss. Det vill jag liksom lägga som grund. Och så fort jag fick frågan om jag ville leda, så kom speciellt den här första sången till mig. Stor är din trofasthet, den vill jag börja med, och det vill jag att vi ska ha med oss, att Gud är så stor och trofast, och vi får barnsligt tro på Herren att han är med. När vi samlas så här, så är det ju, vi bär med oss olika saker, och till den här gudstjänsten har vi fått hälsningar från missionärer. Jag läste upp en del av dem igår, och det har kommit ytterligare, bland annat från Jonssons i Thailand, där de tackar för förbön. Nu har barnen börjat digitalt på skola i Thailand och sitter hemma, och det har funkat så bra. Och de skriver att de är så tacksamma för det, att de är på plats, att de har kunnat komma tillbaka. De var ju hemma i sommar och var väldigt trötta när de kom hem. Och nu har de samlat kraft, och så har de suttit på ett hotell isolerat i en vecka, tänker, med tre barn. Och de har upplevt att Herren har varit med. Och nu är de igång i arbetet igen, i det de kan. Och är så tacksamma att vi står med och ber för dem. För de upplever att de verkligen behöver våra förböner. Jag nämnde också om Basil och Monica Woodhouse i Sydafrika. Och igår kväll så skrev Monica igen och bad att vi skulle be under gudstjänsten idag. Hon sa, jag har känt en sån oro under hela dagen. Var med och ta med mig också i förbön. Basil är inte sämre, utan det går sakta framåt. Men han är ju på sjukhuset och lungor och hjärta börjar komma igång. Men behöver mycket förbön. Så ta med dem också. Och så tar vi med dagens gudstjänst. Far i himlen, vi tackar dig för din stora trofasthet mot oss. Växlingen med sommar och vinter och höst och vår sker, Herre. Och coronan kommer och vi vet inte alls vad morgondagen innehåller. Men vi får barnslig tro på dig, Herre. Att du är trofast och vi vill hålla fast vid dig, Herre. Herre, tack för att du ser till oss var och en. Och Herre, jag vill be för våra missionärer. Jag vill be speciellt för Jonssons i Thailand. Tack för att de fick komma hem till Sverige efter flera år i Thailand och kunde vila ut och nu känner att de är på rätt plats i Chiang Mai. Tack för att du har varit med barnen under nystarten nu i skolan och du ska vara med dem i fortsättningen också. Vi lägger dem i dina händer. Herre, jag vill också lyfta Monica och Basil i Woodhouse i Sydafrika. Herre, var med. Du vet med operation och det som har hänt med Basil. Var med och håll din hand där. Och läkare och det team som är runt om honom. Herre, jag ber också för Monica. Herre, låt henne känna att vi ber för henne. Och vi lyfter upp henne inför dig, Herre. Tack för den uppgift som de har i Sydafrika. Herre, var med och styrk och hela. Herre, jag vill också lägga fram det här mötet inför dig, den här gudstjänsten. Herre, tack för att du är här. Tack för att du har varit med Robin i den här processen och tack för att han är här just nu. Tack för att han ska predika. Herre, hjälp oss att vara öppna med vad du vill säga till oss. Herre, vi lägger allt i dina händer. Amen. Jag ska be att Emily och Simon kommer fram. Under gudstjänsten nu så kommer vi sjunga lovsång tillsammans. Och Jana kommer också fram, vad trevligt. Välkommen. De sjunger ett par sånger och sen så kommer Runar fram och läser någonting och ber tillsammans med oss.
Det känns superkul att stå här igen. Ställ er upp och sen vänder ni på er och sen ser ni hur många som är här. Och kanske nicka till någon. Trevligt att se er. Det är det här vi får uppleva när vi står här. Det är underbart att få se församlingen igen. Vi gläds. Gläds i det. Vi ska sjunga en sång tillsammans eller två sånger tillsammans. Är det på ljud här? Jag hör ingenting. Monitoren är inte på. Nu. Det är mitt fel. Jag kan också göra fel. Okej.
Yes.
Jag gläder mig i dig. Jag gläder mig i dig. Du är min Herre Jesus. Jag gläder mig i dig. Jag gläder mig i dig. Du är min Herre och Kung. En gång till, jag gläder mig. Jag gläder mig i dig. jag gläder mig i dig. Du är min Herre Jesus. Jag gläder mig i dig, jag gläder mig i dig. Du är min Herre och Kung.
Med min mun vill jag förskulla ditt majeste.
Med mitt hjärta vill jag uttrycka min tacksamhet. Mina händer vill jag lyfta i längtan efter dig. Du är värdig, värdig är du. Du är värdig, värdig är du.
Jag gläder mig i dig,
jag gläder mig i dig. Du är min Herre Jesus. Jag gläder mig i dig, jag gläder mig i dig. Du är min Herre och Kung.
Med min mun vill jag förskona ditt majeste.
Med mitt hjärta vill jag uttrycka min tacksamhet. Mina händer vill jag lyfta i längtan efter dig.
Gud, förlåt oss Herre, de misstag och de snedkliv vi tar, Jesus. Gud, jag ber att du ska ta det just nu, Jesus, som vi vill lämna till dig här i denna stund här. Och fylla på med din kärlek här. Din trofasta kärlek här, den lämnar oss aldrig här. Gud, kom helige Ande. Kom till den som söker dig, Jesus. Tala om att du är nära, Jesus. Du är nära, Herre. Var är Jesus? Helige Ande, kom helige Ande. Halleluja.
Förfäst dina
ting runt om.
Det står på min lapp här att jag ska läsa inledning och be för Robin. Men jag är så tacksam när jag skådar ut ur kyrksalen idag och ser så många samlade. Vad jag har längtat efter den här stunden. Att vi på nytt församlas i Guds hus. Och när Anneli bad mig förra söndagen om jag ville läsa ett inledningsord, sa jag nej på en gång. Men så tänkte jag efter en stund på Anneli för att tänka på saken. Ja, inte för länge så. Jag var på väg hem och då gav mig Gud ett ord. Så ringde jag till Anneli när jag kom hem och sa jag läser inledningen. Och det här ordet som Gud har gett mig, det har levt med hela sommaren, dag efter dag. Jag vaknar ibland på nätterna och det här ordet har kommit till mig. Och Anders nämnde också förra söndagen i sin predikan orden ifrån Amos bok. Ja, den tid kommer, säger Herren Gud. Du har sänder hunger över landet. Inte hunger efter bröd. Inte törst efter vatten. Utan efter att höra Herrens ord. Och så har kommit en sång till mig. Det kommer en tid i detta land. Anden ska falla, sätta hjärtan i brand. Bojorna brister, den fångne blir fri. Det kommer en tid, miraklernas tid. Det är det vi längtar efter. Vi längtar efter hunger, efter Guds ord. Vi längtar efter att få se mirakel i vår tid. Vi längtar efter att få se helbrägdelse göra under. Vi längtar efter att Gud ska öppna våra hjärtan. Nu ska jag be för Robin. Jag tror du ska komma fram, Robin. Jag hade inte tillfälle att vara med igår. Tack Jesus att du är här just nu. Tack att du är här med din ande och kraft. Och Herre, tack att du ska använda Robin i den här gudstjänsten. Och du vet att du har lagt på hans hjärta, Herre. Tack Jesus att du är här just nu. Tack för din nåd. Tack för din ande som är utgjuten. Herre, jag prisar och ärar dig för att du tar hand om det här mötet. Och tar hand om Robin på ett särskilt sätt. Tack att du ska välsigna honom. Tack att du välsignar oss alla som är samlade här idag. I Jesu namn. Amen.
Vi sjunger Ropa till Gud tillsammans. Efter det ska Robin får predika för oss.
Min Jesus, min Herre, Gud, det finns ingen som du. Lovsång jag ger dig mer och mer, förundrad av din kärlek.
Yeah.
lovsång jag ger till dig mer och mer, förundrad av din kärleksljus. Du tröstar, du skyddar, styrker en vacklande steg, formar min dag, liv och min.
Jag ska säga till alla barn, så finns det filmvisning från Bibeln inne i församlingsvåningen. Ni kan haka på mig dit. Filmvisning alltså för alla barn.
Ska vi se, kan ni höra mig? Hallå? Ja, vad bra. Oj, vad fint det var. Jag ville inte att det skulle ta slut lovsången, det var så fint. Tack. Ja, visst. Tack. Vi sjöng att fäst dina ögon på Jesus, så kommer du se verkligheten. Och jag vet inte om han berättade det igår, men när jag pratade med min pastor, han bad mig gå hem och be. Och när jag bad för första gången, då fylldes jag av en sån känsla av sån verklighet. Jag har aldrig känt något som verkligt tidigare, som när jag bad för första gången. Jesus är verklighet. Och vi sjunger också att vi förundras av din kärleks djup. Och jag måste berätta någonting som min fru sa till mig igår efter jag kom hem till Lennart efter framstagen, och vi pratade, och hon sa det: Robin, det här kommer att låta konstigt. Det kommer att låta jättekonstigt. Men när jag såg allas ansikten när de gick och presenterade sig framför kameran, då fylldes jag av sån värme. Robin, det här låter jättekonstigt, men jag älskar dem redan. Och det är så djup Herrens kärlek är. Nu tänker jag fråga en fråga här. Jag tänker ställa en fråga. Har ni någonsin funderat eller undrat på vad det är, eller vad är en kristen? Vad innebär det att vara kristen? Vad innebär det att vara kristen i Sverige idag? Idag ska jag försöka svara på de här frågorna med hjälp av bönen, ordet och anden. Så innan jag börjar tänker jag be och bjuda in anden. Himmelske fader, du är universums skapare. Du är jordens skapare. Du är vår skapare. Fader, vi tackar dig för din skapelse. Vi tackar dig för din välvilja för oss, och vi tackar dig för din ande. Jag ber att under min predikan idag, att det ska vara din ande som talar genom mig, och att våra motvilliga hjärtan ska vara öppna för att motta ditt ord, Herre. Herre, vi älskar dig och vi ber i Jesu namn. Amen. Jag vill berätta en historia om en industriarbetare som var medlem i en församling och han undervisade söndagsskola för mellanstadieelever. Och det var första lektionen och han ville imponera lite extra på klassen eftersom hans egen son var där. Så han frågade klassen, vet ni varför folk kallar mig kristen? Knäpptyst. Så han frågade igen. Tjejer, killar, vet ni varför folk kallar mig för kristen? Inte ett ord. Så han kom igen, försök gissa. Gissa, varför kallar folk mig kristen? Och den som bröt tystnaden var hans egen son. Och sa han, pappa, kanske för att de inte känner dig. Och då började han fundera lite. Men det är ju så att idag används termen kristen för att beskriva en efterföljare av Kristus. Men även för att beskriva många andra saker. Folk pratar om den kristna kyrkan, den kristna tron, kanske en kristen skola till och med. Vi diskuterar ibland om vi är en kristen nation eller inte. För 30 år sedan var 90% av svenska befolkningen medlemmar i svenska kyrkan. Idag är det nog inte mer än 60, tror jag. Så är vi en kristen nation? Och är alla som är medlemmar i den svenska kyrkan, är de kristna? Jag tror att den genomsnittliga personen som använder ordet kristen inte riktigt vet vad det innebär. Inte riktigt vet vad en kristen är eller vad den termen betyder. För att illustrera det här tänkte jag berätta en historia om min gode vän Andrew. Så förra veckan, eller om det var 2 veckor sedan nu kanske, så flög han från Bogotá, Colombia till Miami i USA. Och just när planet har lyft, då vänder han sig till mannen som sitter bredvid honom och säger: hej, jag är pastor och jag håller på med jag jobbar med ett tema. Jag undrar om du kan hjälpa mig lite grann. Så han, men jag blir så glad att du frågar mig. Vad härligt, vad kan jag hjälpa dig med? Då sa han det att, kan du bara svara på en liten personlig opinionsundersökning? Ja visst, absolut. Vad den behöver. Då frågade Andrew, vad är en kristen? Och mannen svarade, ja, det är väl någon som lär sig och följer Kristi läror. Jättebra svar, tänkte Andrew. Det är kanon. Följdfråga kommer. Är du kristen? Ja visst, sa han. Men jag tillhör, och så nämnde han sitt samfund. Det är inte EFK, inte PCA som Andrew tillhör, det var ett annat samfund. Och då började Andrew tänka, varför var det så viktigt att nämna det? Är vi inte alla kristna oavsett vilket samfund vi tillhör? Så det kom fler följdfrågor. Så han frågade, vad behöver man göra för att bli kristen om man inte är kristen? Och då svarade den här mannen, ja, man bör väl studera Bibeln. Och då sa Andrew, gör du det? Nej, jag tror inte riktigt på vad som står i Bibeln, sa han. Vi kan inte veta med säkerhet att Jesus sa det han påstås att han sa i evangelierna. Så därför läser jag inte Bibeln så mycket, sa han. Det här blir ju konstigt, va? För att bli kristen så måste man studera Bibeln, men samtidigt så tror han inte på Bibeln. Och så frågade Andrew honom, om det här planet är på väg att störta och jag inte är kristen, kan jag bli kristen innan vi kraschar i marken? Så han, absolut inte. Det går inte. Det är omöjligt. Det går inte. Nej, 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 nej. Så kan en definition av kristen se ut. För ett par veckor sedan så frågade jag en kvinna som jag träffade. Vi pratade lite och jag sa att jag är kristen. Så frågade han, vet du vad en kristen är? Sa hon, ja, men det kan hon svara på. Ja, vad är det då, frågade jag. Sa hon, men det är någon som lever efter den gyllene regeln. Och man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Och man försöker vara ärlig och försöker hela tiden göra bra saker. Ja, det är ju bra att vara så, men det är inte riktigt definitionen av en kristen, eller? Så jag frågade, kan en hindu då, eller en buddhist eller en muslim kalla sig kristen om de följer den gyllene regeln? Ja, självklart, absolut. Visst kan de det. Så. Det är också då en annan definition av vad en kristen kan vara. Eller vad en människa kan anse att en kristen är. Men jag tänker så här. Vi går till ordet, vi går till Bibeln och kollar vad Bibeln säger att en kristen är. Så när jag började skriva den här predikan, då gjorde jag lite undersökningar. Och jag blev förvånad, väldigt förvånad. Nu ska vi se här om jag kan få siffrorna rätt. Termen troende används 80 gånger för att beskriva kristna. Termen heliga används 60 gånger. Lärjungar används 30 gånger. Vet ni hur många gånger ordet kristen används i Bibeln? 3. 3 gånger. Och det kanske låter lite, men de här instanserna, de är väldigt viktiga för de beskriver vad en kristen är. Och den första gången som vi hittar ordet kristen i Bibeln är i Apostlagärningarna kapitel 11, vers 26 som säger: han fann honom och tog honom med till Antiochia. Under ett helt år var det tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Den andra gången ordet kristen används i Bibeln är också i Apostlagärningarna, den här gången i kapitel 26 och vers 28. Agrippa svarade Paulus: snart övertalar du väl mig att bli kristen. Och den tredje och sista gången är i första Petrusbrevet kapitel 4 och vers 16. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Ordet kristen användes flitigt, kan vi se, i utombibliska historiska källor. Väldigt frekvent i mitten av det första århundradet, både i och utanför kyrkan. Men vi kan också se att i de här tre instanserna i Bibeln, det är inte de kristna själv som använder ordet kristna, utan det är andra folk som pratar om dem. Och år 116 efter Kristus skrev den romerska historien Tacitus om förföljelse av kejsar Nero mot den som vanligt folk kallade kristna. Så vi kan se att det här ordet kristen, det var ett ord av övergrepp, hån och skam. Men de kristna, de tog det här skamnamnet och de bar det som en hedersmedalj. Varför gjorde de det? Det kommer jag komma in på alldeles strax. Och när ni ser vad en kristen egentligen handlar om, vad en kristen egentligen är, så kommer ni förstå varför de tog det här hånet, det skamnamnet, och bar det med stolthet. Så nu tänker jag gå in lite närmare på var och en av de här verserna där termen kristen används och försöka packa upp det lite snyggt och ge någon slags applicering. Då har jag liksom valt att då lägga en punkt eller underrubrik för var vers. Den första har jag valt att kalla: en kristen är någon räddad av Kristus. Låt mig läsa Apostlagärningarna 11:26 igen. Han fann honom och tog honom med till Antiochia. Under ett helt år var det tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först kallades kristna. Jag tycker det är väldigt intressant att just Antiochia är platsen där de troende först kallades kristna. Därför att Antiochia var platsen där de judiska kristna först började uppsöka icke-judiska människor och outreach heter det på engelska, liksom uppsökning för att berätta om evangeliet för dem. Och den här staden, Antiochia, låg cirka 450 kilometer norr om Jerusalem. Och det här blev liksom huvudkontoret eller utgångspunkten för Paulus missionsresor. Det var ungefär 500 000 människor som bodde i Antiochia, vilket gör det till den tredje största staden i Romarriket. Och det som gör den här tredje största staden i Romarriket med 500 000 invånare så intressant är att det var en stark religiös stad. Men inte kristen. Julius Caesar hade byggt ett kaiserion där för att dyrka honom, för att dyrka kejsaren. Vi kan också hitta ett pantheon där som var ett tempel för att hedra de romerska gudarna. Och vi kan även se Daphnes lundar och helgedomen Apollos. Allt i staden Antiochia. Men det var i den här staden där en hednisk värld började lägga märke till människor som gick annorlunda. Som pratade annorlunda. Som levde annorlunda. Som uppvisade karaktär och medkänsla som aldrig tidigare hade skådats i världshistorien. Och de kallade de här människorna för kristna. Det stod i versen i Apostlagärningarna att lärjungar först kallades kristna i Antiochia. Så lärjungar och lärjungaskap, det är ord som dominerar både evangelierna och apostlagärningarna med över 250 omnämnanden. Och vad är då en lärjunge? En lärjunge är en elev som följer bara en lärare, Jesus Kristus. Och ordet kristen betyder bokstavligen lilla Kristus. Så de troende kallade de som kallas kristna av de icke-troende för lärjungar. Hängde ni med? Kristna, eller de troende kallade sig inte själv kristna, de kallade sig lärjungar. De icke-troende kallade de troende för kristna. Så kristna och lärjungar, de är synonyma. De beskriver samma människa. En sann lärjunge är kristen och en sann kristen är en lärjunge. Faktum är att Jesus gav definitionen lärjunge. Eller han beskrev den så här. Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 31. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Så en svensk är någon som tillhör Sverige. En kristen är någon som tillhör Kristus. Så hur blir man svensk? Ja, genom att födas i Sverige generellt sett. Och hur blir man kristen? Genom att födas i Kristus, födas in i den kristna familjen. Så för att bli svensk behöver man födas en gång. Men för att bli kristen så behöver man faktiskt födas två gånger. En kristen förstår att det fanns en tid när han inte var kristen. Och han var tvungen att bli räddad. Han var tvungen att bli frälst för att bli kristen. Jag vet att idag måste vi vara försiktiga med att använda bibeltermer när vi pratar med icke-troende. Men just termen frälst tycker jag är viktig. Vi måste lära människor vad det är att räddas, vad det egentligen betyder. För det är en bra bibelterm, frälst och räddas. För den kommer upprepade gånger genom Nya testamentet. Jag läser från Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 47. Och Herren ökade var dag skaran med den som blev frälsta. Och den filippiska fångvakten sa till aposteln Paulus i Apostlagärningarna 16 och 30. Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? I Romarbrevet, kapitel 10, kan vi läsa. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Första Timoteusbrevet 2 och 4 säger: Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Du förstår, alla är vi födda vilsna och blinda. Det är därför varje människa behöver bli räddad. I själva verket sa kung David i Saltaren att vi börjar tala lögner från födsel. När jag läste det här tänkte jag, men hur är det möjligt? Hur kan vi ljuga som spädbarn? Men det dröjde inte många veckor efter att vår första dotter var född innan jag insåg vad han menade. Vi ligger hemma. Anneli, som hon heter, min dotter, min äldsta dotter, börjar gråta mitt i natten. Jag vänder mig mot Nathalie och säger, går du? Hon vänder sig mot mig och säger, nej, går du? Så jag, snälla, säger hon, jag tar hand om henne hela natten, det är din tur. Ja, jag får väl gå då. Jag går upp, jag går till Annelies säng. Hon gråter och tjuter. Jag lyfter upp henne, knäpptyst. Inte en tår på ögat. Hon är varken hungrig, hon har inte ont, hon har inte gjort det i blöjan. Och när jag lyfter upp henne så ser jag ett stort smile över hela hennes ansikte. Hon grät inte, hon ljög. Hon ville bara att någon skulle leka med henne. Då förstod jag vad David menade i Psaltaren när han sa att vi ljuger från det vi föds. Det finns en gammal historia om en indiansk hövding som hade blivit räddad, som hade blivit frälst. Och då fick han frågan, kan du beskriva vad det innebär att bli räddad? Och istället för att använda ord så illustrerade han det här. Så han tog något brännbart material och lade i en cirkel, tände på, så det var en brinnande cirkel på marken. Så lade han en mask i mitten av cirkeln. Och masken vände och vred på sig, lågorna blev större. Och just när det såg ut som att masken var på väg att dö, så sträcker han in handen igen och lyfter upp masken. Och det är det innebär att bli räddad. Vi blir räddad från evig död. Och vi blir räddad från att vara evigt åtskild från den levande guden. Min andra punkt heter, en kristen är någon som står för Kristus. Apostlagärningarna 26 och 28. Agrippa svarade Paulus, snart övertalar du väl mig att bli kristen. För att vi riktigt ska förstå det här budskapet så måste vi förstå bakgrunden till den här historien. Så Paulus stod inför kung Agrippa. Herodes Agrippa den andre. Han var barnbarn till Herodes den store som slaktade alla bebisar i Jerusalem vid Jesu födelse. I Betlehem, förlåt. Och han hade kommit till Kaisarea med sin drottning Bernice, som för övrigt också var hans syster, för att träffa Porcius Festus som var prokurator i Judea. Och Paulus hölls i den här tidpunkten fången på tre punkter, eller tre anklagelser. Förräderi, för att vara ledare för en sekt som kallas Nazarenerna och för att ha besudlat templet. Och det gamla Colosseum där Paulus stod inför kung Agrippa står kvar än idag. Vi kan gå dit, vi kan se själva tronen där Agrippa satt och anklagade Paulus för de här tre sakerna. Paulus hade kommit inför Festus och Agrippa för att försvara sig och avveckla sin vittnesbörd. Och det är kännetecknet för en kristen. Oavsett omständigheterna, är en kristen redo, villig och kapabel till att stå för Kristus, att vara ett vittne för sin Herre och frälsare. Och det är det jag älskar med Paulus. Oavsett om han var i staden eller på landet, om han var i fängelset eller i palatset, om det var solsken eller storm, Paulus var alltid redo att stå för Kristus och vittna för Kristus. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 9:20 att Paulus hade just blivit frälst. Han hade knappt räddats. Och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Kan ni tänka er hur världen skulle förändras om varje kristen skulle stå för Kristus, skulle vittna för Kristus när tillfället ges? Jag ska försöka måla en bild här. Paulus, Han satt i fängelse. Han var trött. Han var sliten. Hans ansikte hade texturen av gammalt skoskinn. Han var väderburen från regn, från vind, från kyla och från värme. Jag tänker mig att hans ögon är liksom konstant kisande, för det fanns inga solglasögon eller kepsar att skydda hans ögon från solen. Hans kropp var full av ärr från misshandel, skav och steningar. Men Agrippa sa en sak till honom i den första versen i Apostlagärningarna 26 som förändrade allt. Han sa: du har tillåtelse att tala för din sak. När han sa det så ändrades hela maktbalansen. Han stod inte längre framför Festus och Agrippa. De stod inför honom. Han är inte där för att försvara sig längre. Han är på offensiven. Han hade sin chans och han skulle ta den. Han skulle helt enkelt predika Jesus. Det var så Paulus hjärta var. Och det är så jag tror att hjärtat hos en sann kristen är. Ett hjärta som säger vad Paulus sa i första Korinthierbrevet, kapitel 9, vers 16. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska beröm för. Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Det fanns en stor och välkänd predikant som ledde för många, många år sedan. Och han sa det, att han ledde för ett motto. Han hade ett motto. I allt han gjorde, i alla konversationer han hade, när han fick chansen, så styrde han samtalet mot Kristus. Och det känner jag att vi kan bli bättre på. Det är någonting som vi kan göra. Punkt nummer tre. En kristen är någon som lider med Kristus. Första Petrusbrevet kapitel 4, vers 16. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. När du blir kristen, och jag menar riktigt kristen, när du går och talar och lever som Jesus, så behöver du aldrig någonsin leta efter problem. Problemen, de kommer att komma till dig. Och Petrus, han höll inte igen när han talade. Han upprepade det här om och om igen. Han sa det i kapitel 1 och vers 6. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Han sa igen i kapitel 2, vers 20. Vad är det värt att få beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. Kapitel 3, vers 14. Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Fjärde kapitlet, verserna 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det vore något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Vi kan också läsa i Apostlagärningarna, kapitel 14, vers 22. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Jag jobbade tidigare på en kristen skola i norra delarna av Bogotá, Colombia. Och varje år så åkte vi på olika missionsresor. Det fanns en grupp elever som åkte till de norra delarna i landet, just vid karibiska kusten och vid gränsen till Venezuela, ett område som heter La Guajira, där det många infödda inhemska människor, där det råder stor fattigdom. Och eleverna färdades i ett par minibussar tillsammans med några lärare och några föräldrar. Och när de kör på en mindre väg så står det helt plötsligt en man mitt på vägen med ett skarpladdat automatvapen riktat mot dem. Och de blir rånade på allt de äger, till och med kläderna de har på kroppen. En annan historia jag kan berätta är att jag har en vän som är pastor i Colombia. Och de har en dotter, men de blev gravida igen. Och just när det började synas att Maria var gravid, de började berätta för folk att vi ska ha till barn. De har till och med namngett barnet. Så får de ett missfall. Nu väcker det här en fråga. Varför lider kristna? Svaret är egentligen mycket enkelt. För varje person är antingen för eller mot Kristus. Det finns inget som heter enkel kristendom. Om det är kristendom så är den inte enkel. Och om det är enkelt så är det inte kristendom. Jag vet inte hur insatta ni är i amerikansk politik, men Colombia, där jag bor just nu, påverkas i mycket högre utsträckning av vad som händer i USA än vad Sverige gör. Så därför blir det lätt att man följer väldigt nära vad som händer där. Och överallt så ser man alltid att det är då de konservativa, de kristna, som attackeras. Aldrig de vänsterliberala. Och då kan man fråga, varför blir det alltid så? Det svaret är också enkelt. Det handlar om det här. Det är inte politik, det är Jesus. Det är Jesus som attackeras. Vi kan läsa i Efesierbrevet 6, vers 12. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ju mer du lever som Jesus, desto mer annorlunda kommer du vara från världen. Och ju mer annorlunda du är från världen, desto mer kommer du att bli förföljd. Lyssna på de här löftena. Matteus evangeliet 10:22. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Johannes evangeliet kapitel 15, verserna 18 till och med 20. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har valt ut er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Återigen Johannes evangeliet, den här gången i kapitel 16 och vers 33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Filipperbrevet, första kapitlet, vers 29. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus, utan också lida för hans skull. Får jag berätta något? Det enda sättet som vi kan komma ifrån att slippa lida med Kristus, det är att komma bort från Kristus. Men då kommer vi att lida ännu mer. Kommer ni ihåg Petrus när han förnekade Herren Jesus tre gånger? Vad gjorde han? Han gick ut och han grät bittert. Han var eländig. Ändå i apostlagärningarna när han stod för Kristus och bestämde sig för att lida med Kristus och blev fängslad och misshandlad för Kristus skull, så säger Bibeln att när han släpptes och apostlarna gick ut från stora rådet glada att det ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. I århundraden förblev Antiochia ett viktigt centrum för kristendomen. Men tyvärr finns idag ingenting kvar av staden. Det är en ny stad, en modern stad som är byggd på ruinerna av Antiochia. Den heter Antakya, det är en stad i Turkiet. De talar turkiska och arabiska, inte grekiska. Det är övervägande muslimsk med väldigt få kristna. Jag undrar vad som hände. Kan det vara så att de som blev frälsta av Kristus slutade stå för Kristus och vägrade lida med Kristus? En tidigare kollega till mig som jobbade tillsammans med mig på den där skolan jag berättade om. Han heter Mark. Han var tidigare med i den amerikanska militären. Och han berättade en historia för mig om en grupp soldater som var i strid. Och då mannen som bär flaggan hade kommit ifrån sin pluton. Han var mycket längre fram. Och då var det en menig som sa till löjtnanten: "Löjtnant, flaggbäraren är där framme. Se åt han att komma tillbaks." Då sa löjtnanten: "Nej, vi måste inte ta flaggan till plutonen. Vi måste ta plutonen till flaggan." Och det här tycker jag kan illustrera vad vi måste göra som kristna. Vi måste inte ta namnet Kristus ner till hur många av oss lever idag. Vi måste höja vår standard att leva som Kristus till namnet Kristus. Vi förminskar inte namnet Kristus, vi förhöjer vårt sätt att vara kristna. När vi kallar oss kristna så bär vi Kristus namn. Om vi gör det, om vi verkligen lever som en kristen, om vi är räddade av Kristus, om vi står för Kristus, om vi lider med Kristus, så kommer folk aldrig någonsin behöva fråga: vad är en kristen? Det kommer inte tvivla på vad en kristen är. Det kommer inte ens behöva ställa frågan: är du kristen? För sättet som vi lever på, sättet vi går på och talar på, kommer att vittna om det. Låt oss be. Herre, du är störst. Vi tackar dig för namnet Kristus. Vi tackar dig för att vi får bära namnet kristen. Fyll oss med din ande och låt oss stå för Kristus och låt oss lida med Kristus. Det står skrivet att vi ska glädja oss i våra lidanden. Så Herre, låt oss glädjas i våra lidanden. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Vi går in i en stund av bön och lovsång. Där vi får känna in, tack Robin. Känna in vart landar det här i våra hjärtan. Vad behöver vi göra? Vi öppnar förbönsplatsen också. Så är välkomna hit. Eller bara sitta i bänken och lovsjunga och be.
Du ger den modlöse mot, den hopplöse hopp, och förökar den maktlöse styrka. Du kommer med frid i en orolig tid, när det verkar som om allt annat faller. Är du där? Sätt våra hjärtan i brand. Vi vill följa dig. Sätt våra hjärtan i brand. Vi vill följa dig. Vi vill se det du ser.
det som är svagt. Bli stark i din hand, för oss dig Gud finns vår styrka. Vi tror på ditt ord, vi tror på det du gör. Herre, hjälp oss att inte vika.
Sätt våra hjärtan i brand.
Sätt våra hjärtan.
Jesus, tack Herre för att du är här just nu. Gud, du ser vår längtan. Längtan att få vara kristen, Jesus. Att få tjäna dig varje dag, Jesus. Hjälp oss, Gud. Hjälp oss. Tack Herre för det.
Våra liv i dina trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Allt som du har lovat kommer att ske, förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske, förr eller senare. Allt som du har sagt. Trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig, för allt som du har sagt, allt som lovat kommer att ske.
Vi har haft en fin stund tillsammans här, då Herren har varit här. Vi fortsätter att ha ljuständningen öppen. Och är det någon som vill ha förbön, så ge er till känna på något sätt, så ska vi lösa det. Stanna kvar efteråt. Vi är många som vill omsluta dig i våra böner. Innan vi slutar här så ska vi sjunga välsignelsen tillsammans. Och det är Herrens välsignelse över oss och våra liv. Men jag har bett Robin att komma fram här, och vi som församling ska sjunga med och för honom Herrens välsignelse. För vi vill tacka dig för den här helgen, men också önska dig välsignelse i fortsättningen, vad som än händer. Och det vill vi skicka med, Herrens välsignelse över dig, över Natalie, din fru, över Anneli, det har jag ju lätt att komma ihåg, som är 4 år, och Grace som är 1 år. Vi omsluter dem i våra förböner och våran välsignelse över ert liv. Och vi kan väl stå upp allihopa och sjunga tillsammans över Robin, att Herren ska välsigna honom. Herren välsigne, och då byter vi ut det oss till dig, och så önskar vi det för er alla.
Herren välsigne dig och bevare dig. Låt ditt ansikte få lysa över dig. Vänd ditt ansikte till
Herre, vi lägger Robin i dina händer, Herre. Och vi innesluter också Natalie och Anneli och Grace där de befinner sig. Vi lägger hela familjen i dina händer. Och Herre, du vet precis vad som kommer hända och den process vi står i. Herre, vi ber att du ska leda oss alla. Nu ska du bevara Robin när han reser hem imorgon, och beskydda honom när han kommer hem till familjen, Herre. Och var med dem. Vi är så tacksamma till dig, Gud, att du har sänt Robin till oss den här helgen. Och nu lägger vi allt i dina händer. Och Herre, välsigna och bevara Robin nu. Och var med hela familjen. Amen. Och nu innesluter vi oss alla i välsignelsen att Herren ska välsigna oss. Och sen ber jag er nu när ni går ut att ni tar det lugnt och håller avstånd. Och ni stannar inte, ni lägger kollekt och så går ni vidare ut så att det inte blir någon stockning någonstans. Men nu avslutar vi med att sjunga välsignelsen.
Herren välsigne oss och bevare oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd ditt ansikte till oss och giv oss frid. Frid, Herren välsigne oss och bevare oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd ditt ansikte till oss och giv oss frid. Frid. Frid.
Amen.
Lite pö om pö alltså. Ordnar det sig.
Allt till Jesus vill jag lämna, allt till honom nu jag bär. Honom vill jag tro och älska, i hans välskap vandra här. Jag lämnar allt. Ja, jag lämnar allt. Allt till dig, min dyre Jesus. Ja, jag lämnar allt. Till dig jag överlämnar, gör mig Herre helt till dig. Bär mig med din helige ande så jag vet att du är min.
Nådens